Ni får jättegärna fortsätta att stå, så ska vi läsa tillsammans ifrån Efesiebrevet kapitel 6 från vers 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lumska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan ge motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar och slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Herre, tack för allt det som du redan har gjort i den här gudstjänsten, Herre. Tack för att vi får samlas idag och rikta våra blickar mot dig, Herre. Tack för att du verkligen är ljuset i mörkret och att ingenting kan släcka det, Herre. Jag ber att du ska fortsätta att tala till oss i den här gudstjänsten, Herre. Att vi ska få förstå mer av vem du är. Amen. Varsågod och sitt. Jag heter Ebba och vi är inne i sista delen av vår serie där vi har läst hela Efesiebrevet tillsammans. Så har du inte varit med tidigare så rekommenderar jag dig att lyssna. Sök upp vår podcast. Det finns nog där poddar finns. jag kan nog hitta den. Men där finns de tidigare kapitlerna. Och det vi har sett i de tidiga kapitlerna det är att vi har fått se vår nya identitet som kristna. Vi ska klä oss i Kristus. Vi har pratat om vad det betyder. Vi har sett hur vi ska vara med varandra. Vi har sett vad kyrkan är för någonting, vad kyrkan betyder. Och nu är det liksom dags. Ni vet, innan man ska ut på en viktig match. Man ställer sig i en ring, man liksom tar händerna på varandras axlar och man har det här sista pepptaket. Man går igenom liksom spelstrategin och sen så tar man händerna i mitten och säger 1, 2, 3, nu kör vi. Och sen så går man ut i matchen. Det är liksom dagens text. Paulus, han har fått oss att förstå genom hela Efesiebrevet att vi behöver inte vara rädda för någon ondska eller något mörker. För vi är i Kristus nu. Vi är ljusets barn, eller hur? Men det jag tror att vi ska ta med oss ifrån dagens text är att det betyder inte att vi ska bli liksom självgoda och tänka att så här, ja men jag behöver inte vara medveten om någonting. Jag trallar på här och jag klarar nog av saker i min egen kraft. Vi behöver inte vara rädda för att Gud har gett oss allt det vi behöver för matchen. Det står att vi ska göra motstånd på den onda dagen. Och här verkar det som att Paulus har två tankar i huvudet. Jag tror att han dels vill att vi ska ta upp Guds rustning för att vi ska kunna stå emot den ondska som vi kommer att få möta i liksom, tidens slut när Jesus ska komma tillbaka. Men också för att vi ska kunna stå emot den ondskan som vi möter varje dag. Vi möter ondska varje dag, eller hur? Vi möter beroenden. Vi möter sjukdom, vi möter relationer som går sönder. Vi möter människor som utnyttjas. Vi möter samhällen som är trasiga. Vi möter svårigheter på alla plan i livet, eller hur? Och ibland så möter vi ondska ifrån andra människor. Men ibland så möter vi den typen av ondska som vi bara kan förklara genom att okej, det måste finnas en motsats till Gud. Det måste liksom finnas ondska. Paulus pratar om djävulen. Han pratar om Satan. Vi har precis tänt ljus och haft jättebra, men nu pratar vi lite om Satan här. Paulus pratar om Satan. Det är liksom samma avbrottningskraft. Samma Satan som frestade Jesus i öknen. Samma Satan som Paulus i andra Korintierbrevet 11 beskriver att Satan luras genom att uppträda som ljusets ängel. Satan vill lura oss. Men också samma Satan som Romarbrevet 16 och 20 talar om och säger: fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Så det finns en andlig verklighet som vi inte pratar om så ofta i Sverige, men som är högst verklig. Och när vi har iklätt oss Kristus, när vi har blivit Guds barn, då är vi på den segrande sidan. Men vi har en fight att gå. Och den ska vi tala om en stund idag. Om du antecknar så kan vi kalla den här predikan för redo för fight. Och min första rubrik, det är att fighten är på riktigt. Fighten är på riktigt. I vers 12 så skriver Paulus att det är inte människor som vi fightas mot, utan det är mot mörkrets härskare och makter. Och det grekiska ordet som översätts till att strida eller kämpa, pale, det betyder egentligen att brottas. Och det ordet, det finns bara med på det här stället i Bibeln, men det är liksom ett välkänt ord för brottning i det antika samhället där man fanns. När man brottades som sport så brottades man naken, man brottades man mot man, och idag så finns det ju viktklasser, så att du ska inte behöva möta någon som är liksom dubbelt så stor som dig själv. Det fanns det inte på den tiden, så de som var stora dominerade i brottningen. Man tog poäng genom att få ner motståndaren på marken och hålla fast den på marken. Och när vi tänker på strid, jag tycker att det är viktigt att ha med den här liksom bilden av brottning, för att när vi tänker på strid så är det lätt att vi liksom ser moderna krig framför oss där makthavare och presidenter sitter liksom under jorden någonstans och trycker på knappar och tar beslut som påverkar soldater hundratals mil bort, eller hur? Och i värsta fall också civila är de som får ta konsekvenserna. Man är liksom lite distanserad. Men när Paulus skriver om livet som lärjunge så beskriver han en nära brottningsmatch. Där vi ibland fejsar ondska, där vi ibland fejsar synd och lidande så nära att det känns som att det liksom går under huden på oss. Och jag tror inte att någon av oss kan säga att vi aldrig har mött ondska. Och Jesus sa faktiskt aldrig heller att vi ska slippa att möta ondska när vi börjar följa honom. Utan tvärtom. I evangelierna när Jesus skickar ut sina lärjungar två och två för att predika och be för sjuka, så säger han att jag sänder ut er som får bland vargar. Och han varnar för att det kommer komma en tid när ni är förföljda för er tro. Och det vet vi att den tiden kom. De flesta av lärjungarna dog förmodligen för sin tro. Det finns en organisation som heter Open Doors som samlar statistik på förföljelse bland kristna i världen. Och de beräknar att cirka 365 miljoner kristna förföljs och diskrimineras i världen idag. Och de beräknar att det finns massa länder på deras hemsida där det är extremt svårt att vara kristen. Men i 13 länder så är det så svårt att öppet vara kristen att det klassas som extrem förföljelse. Och enligt deras statistik så dödades 4998 personer förra året bara på grund av att de trodde på Jesus. Och det som är skrämmande är att jag kollade på de här siffrorna för typ ett år sedan. Och då hade jag skrivit upp att det var 360 miljoner personer som förföljs för sin tro. Men jag, och att det var extrem förföljelse i 11 länder. Men igår så kollade jag upp för att få färsk statistik och ser att det har ökat med 5 miljoner människor till på ett år. Och det har ökat med 2 länder på den här listan där förföljelsen är extrem. Vi i Sverige, vi upplever inte den extrema förföljelsen. Men vi har bröder och systrar i Sverige som vet att jag själv vänner att skulle man åka hem till sitt hemland så skulle man riskera att dödas för sin tro. Vi har människor i Sverige som på grund av sin tro inte har kontakt med sin familj. De ska vi aldrig glömma. Vi ska fortsätta att be för dem, eller hur? Men majoriteten av oss här kan vara ganska öppna med att vi tror på Jesus utan att få uppleva några värre konsekvenser. Men precis som Paulus skriver så kastar den onde brinnande pilar. Och det här var en grej i antika krig. Att man kastade pilar eller spjut som man hade tänt eld på. För att liksom skapa extra panik hos fienden. Oavsett vilken nivå så möter vi alla motstånd och svårigheter och lögner. Ibland så kommer inte lögner om oss eller om vem Gud är eller om våran framtid. Ibland så kommer de liksom inte från en annan människa utan de kommer som ett dolt anfall, smyger sig på och vi bara upplever helt plötsligt hur en eld blossar upp som en brand liksom inom oss och det blir så stor så vi tänker wow, det här måste kanske vara sanningen. Och det är det som fienden gör. Lögner som blir liksom så stora i oss som ja, men du som gör nya fel hela tiden. Alltså är du verkligen förlåten? Är du verkligen liksom en bra kristen? Är du verkligen lycklig i ditt äktenskap? Alltså alla andra, kolla på alla andra äktenskap. De verkar så mycket mer lyckade. Är Gud verkligen god? Alltså du har ju bett så länge och du har inte fått det som du behöver. Kan han verkligen vara god? Är det verkligen någon som tycker om dig? Alltså, kan du vara en förebild för någon? I en brottningsmatch så har du inga skydd. Du kan inte gömma dig bakom någon. Du är ständigt i direkt kontakt med din motståndare. Du måste vara hård och stark och stå stadigt i hela matchen. För slappnar du av i några sekunder så är du nere i golvet. Så vad gör vi när de här brinnande pilarna kommer? Hur klarar vi av att vara starka och hårda och bara ta dem och aldrig vända ryggen? Jag vet att jag klarar inte det. Men det finns goda nyheter här. Fighten är på riktigt. Men nummer 2, om man vill anteckna. Fighten är inte min. I Lukas evangeliet kapitel 8 från vers 26 så finns det en fantastisk berättelse om när Jesus och lärjungarna kommer till en plats. Det står så här, de la till i närheten av Gergesa som ligger mitt emot Galileen. När han, alltså Jesus, steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra? Jesus, du är den högsta Gudens son. Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och bojor och hållit honom i förvar. Men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen. Jesus befriade den här mannen. Och jag har alltid älskat att läsa den här berättelsen. För att Jesus möter ondska. Och ondskan vet redan vem Jesus är. Och ondskan är rädd för Jesus. Jesus behöver liksom inte komma och presentera sig. Utan ondskan i den här mannen säger, den högsta Gudens son, lämna mig i fred. Och när vi blir Jesus lärjungar, när vi tar emot honom i vårt hjärta, så bor den kraften i oss. Inte liksom på något skumt sätt där vi går runt och är konstiga och liksom ska vara några healers som går runt liksom och gör massa skumma grejer i egen kraft. Utan hans kraft bor i oss. När Jesus har sagt att den som tror på honom ska få se ännu större gärningar hända än de som Jesus utförde när han var på jorden. Det står i Johannes 14. I hans namn, inte i vårt namn, i hans namn. När vi låter Jesus flytta in i vårt hjärta får vi klä på oss nya kläder. Vi får bli fria från synd. Vi får bli rena. Men vi får också ta på oss allt det skydd som han har förberett för oss. Vi får ta på oss sanningens bälte. Jesus sa i Johannes 14 också att han är vägen, sanningen och livet. Det finns inget bättre skydd för de här lögnerna som vi har pratat om, som vi alla fejsar, än Jesus. Jesus hjälper oss att reda ut när en tanke är jobbig men sann och när en tanke faktiskt är lögn och vi ska lämna den. Vi får också hjälp att se om det som andra säger om Gud är sant eller om det är förvridet. Hur tar vi på sanningens bälte? Vi lär känna vem Jesus är genom hans ord. Han är sanningen. Och genom hans ande, genom hjälparen som får bo i oss, så får han jobba med oss dagligen. Och vi får fyllas med vishet. Vi får hjälp med urskiljning. Vi får lära oss att förstå vilken röst är från Gud och vilken röst kommer inte från Gud. Vi får lära oss med hjälp av den helige ande att se det som man kanske inte alltid ser med blotta ögat. Och vi får vira sanningen som bälter runt oss. Och det hjälper oss att stå stadigt i fight. Och att vira sanningen som bälter runt oss, det betyder också att vi vill leva sant med hela våra liv. Vi vill, tack vare att vi får lära känna sanningen, så vill vi också tala sant. Vi vill med hela våra liv få peka på det som är sant. Vi får ta på oss rättfärdighetens pansar, eller bröstskydd, bröstsköld, står det i några andra översättningar. En bröstsköld, den skyddar hjärtat. Och när vi tar emot av Guds nåd och vi får förlåtelse för våra synder, då kan vi gå genom livet med rent hjärta och rent samvete. Om vi fortsätter tänka att det är nog ändå jag som liksom ska försöka leva upp till att vara syndfri och jag ska vara perfekt och jag ska liksom ändå på något sätt klara det här i egen kraft, då kommer inte vi att klara att stå emot fiendens attacker på oss. För att vi behöver rättfärdigheten som Jesus ger oss. Jag kan inte klara av att leva rent och rättfärdigt i egen kraft. Men när vi har rättfärdigheten som bröstsköld, så skyddar vi vårt hjärta och vi väljer också att leva ut den rättfärdigheten som vi har fått ta emot genom Jesus. Och vi får leva liv där vi vill göra det som är rätt. Och där vi strävar efter rättvisa runt oss. Så sanningens bälte, rättfärdighetens pansar. Och det vi också får ta på oss, det är skor. Sätt skor på era fötter som är villigheten att gå ut med budskapet om fred. Vad betyder det? Jag tänker så här att när man går utan skor utomhus, då får man gå väldigt, väldigt försiktigt, eller hur? Finns ingenting som gör så ont som att trampa på ett vasst grus när man går utan skor. Det finns ingenting som gör så ont som att råka sparka in i en trottoarkant när man inte har skor på sig. Och när vi går utan skor, då måste vi hela tiden ha blicken fäst i marken och vi måste gå sakta framåt. Men när vi förstår evangeliet om fred, när vi förstår budskapet om Jesus och vad han har gjort för oss, då kan vi få spänna på oss löparskor med riktigt bra sula. Vi kan få spänna på oss skor som hjälper oss att springa fram med blicken fäst på målet. Vi vill vara beredda. Vi har ett viktigt uppdrag. I Jesaja kapitel 52, vers 7 så står det så här. Så härligt det är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen med goda nyheter. Förkunnar fred, bär goda nyheter om räddning och säger till Sion, din Gud är kung. Så vi har redan fattat att evangeliet om fred, Det kommer möta motstånd. Och vi behöver be Gud varje dag, tror jag, om villighet. Vi behöver be Gud, hjälp mig att vara redo. Hjälp mig att få springa med det som du har lagt på mitt hjärta. Och vi behöver låta den helige anden få jobba med oss. Få fylla oss med andens frukt som vi har pratat mycket om i den här serien. Med glädje, med frid, med tålmodighet, med självbehärskning. Allt det som är motsatsen till ondska. Så vi får vara redo. Vi får hålla trons sköld framför oss. I antika krig, när fienden kastade de här brinnande pilarna, så var en strategi man hade, det var att man doppade sin sköld i vatten så att den var helt blöt innan man gick ut i striden. För att även om man hade en sköld och det kom en brinnande pil och man tog pilen, så kunde ändå skölden börja brinna. Och då hände det att soldaten fick panik och kastade den ifrån sig. Och så stod man utan ett viktigt skydd. Skölden var ungefär 75 centimeter och skyddade en stor del av kroppen. Och när vi väljer att tro på att Gud är större än allt vi kan mötas, då är vi skyddade. Tro, det är inte att aldrig tvivla. Tro är inte att aldrig vara rädd. Tro är inte att aldrig liksom ha svåra frågor som vi jobbar med. Tro, står i Hebreerbrevet 11 och vers 1, är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi ännu inte kan se. Så jag tänker att vi behöver inte ha allting helt klart för oss. Livet med Gud är en resa som pågår hela livet. Men vi kan få välja liksom en riktning i våra liv där vi väljer att när svårigheter kommer, då vill jag gå in och möta dem i tro. När frågor kommer, när jag inte fattar vad det är jag håller på med, då vill jag inte liksom söka svaren på alla andra platser, utan jag vill möta dem med tro på att Gud är med mig och på att Gud har svaren. Jag vill välja att sätta mitt hopp till honom när jag inte förstår. Jag vill välja att springa till honom med mina frågor och mina problem. Till sist, vi har nästan gått igenom hela rustningen. Till sist så får vi ta på oss frälsningens hjälm och vi får andens svärd. Att bli frälst, det är att säga Jesus, flytta in i mitt hjärta. Jag tror på dig, jag tror att du är Guds son. Jag vänder bort ifrån det liv som jag har levt innan. Jag vänder mig till dig och jag väljer att följa dig. Vi får ta emot frälsningens hjälm. Frälsningens hjälm får vi ta emot för att frälsningen är en gåva till oss. Det är liksom inte någonting som vi gör eller någonting vi presterar, utan det är en gåva som vi får för att Jesus dog för oss på korset. Genom det så får vi bli tvättade rena från våra synder och vi får komma till Gud i frihet. När vi har tagit på oss frälsningens hjälm så kan vi ta emot andens svärd som är Guds ord. Och jag tycker det är ganska kul. Det säger så mycket om Gud att så här, vi har hela den här stridsmetaforen. Vi har pratat om hela rustningen och vi ska ut i fight. Och det enda vapnet vi får är Guds ord som nyss har beskrivits som evangeliet om fred. Eller hur? Ibland så luras vi att tro att om vi ska vinna en fight, då betyder det att jag måste liksom ha den bästa comebacken. Jag måste ha det sista ordet. Alla måste se att okej, det var faktiskt Ebba som hade rätt. Ja, nej, men vi ger henne det. Det måste bli det här Hollywood-filmslutet där alla i slutändan kan se att det var hon som vann, det var hon som hade rätt, det var hon som talade sanning. Och alla som har gjort fel mot mig ska komma till mig och säga förlåt och de ska skämmas. Det är att vinna en fight. Men fokus i det här brevet, det är inte att vinna. När vi klär oss i sanning, när vi klär oss i tro och när vi plockar upp evangeliet om fred, så kan det vi behöver göra för att stå fasta, det kan ibland vara tvärtom mot att vinna. Det kan vara att ödmjuka oss och förlåta andra för att sanningen lär oss att vi behöver skydda våra hjärtan från bitterhet. Det kan vara att vi behöver välja och tro och sätta vårt hopp till Gud när alla andra sviker. Det kan vara att be någon annan om förlåtelse eller ge någon annan beröm där vi tycker att det borde varit jag som fick beröm. Vårt mål är inte att vinna i människors ögon. Utan vårt mål är att stå fast nu och att behålla våra ställningar när allting är över. Det här är liksom inte ett 100-meterslopp. Det här är ett maraton som vi är liksom, vi är in it for the long run. Vi ska stå fasta. Men det bästa med det här, det är att vi behöver inte brottas nakna man mot man. För fan, ja, det är faktiskt väldigt skönt att vi inte behöver brottas nakna överhuvudtaget. Det är bra att de har ändrat den regeln, tycker jag. Att man har, de har inte mycket kläder på sig, men de har ju lite i alla fall. Men vi behöver inte mötas man mot man, för fighten är inte våran. Istället för att vi ska liksom vara starka, så får vi gömma oss bakom Jesus. Jesus, han skickade ut oss som får bland vargar, men han gav oss sin heliga ande. Han gav oss anden som får liksom alla de här delarna i rustningen att komma till sin rätt. Och ibland i livet som lärjunge så blir saker precis som vi hoppas på. Saker blir precis som vi ber om. Grejer bara löser sig och vi känner att vi springer och det är seger. Och ibland så fortsätter saker att vara jobbiga jättelänge och vi får kämpa. Ibland så blir vi befriade från en synd eller liksom ett beroende eller det vi kämpar med direkt. Och ibland så är det en resa där Gud vill lära oss att leva på ett nytt sätt. Men i varje säsong så är Gud god och hans ande, hjälparen, är tillgänglig för att ge oss den styrkan som vi behöver för att vara hans vittnen. I varje säsong så kan vi lita på att när vi är svaga så är Kristus stark i oss. Vi ska alldeles strax ta nattvard och lovsjunga, och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att komma fram och be med oss i förbönen. Blir det alldeles för mycket människor där så får väl flera av oss komma dit och hjälpas åt. Men Paulus avslutar texten med en uppmaning om att be ständigt. Och han säger också till församlingen att ni behöver be för mig så att jag liksom blir hjälpt i mitt uppdrag. Och jag tycker det är väldigt vackert. Det finns liksom i kyrkan, även om så här, vissa av oss står här uppe, vissa har andra uppgifter. Det finns inga bättre eller sämre uppgifter, utan vi gör det tillsammans och vi behöver varandra. Vi behöver be för varandra. Soldaterna i antika krig, ibland så använde de sina sköldar genom att de satte ihop dem med varandra i liksom fyrkantsformationer så att man kunde röra sig framåt som grupp och man var skyddad av sköldar på alla sidor. Så fienden kunde inte komma åt gruppen, och det tänker jag är församlingen. Församlingen är livsviktig. Vi behöver varann, vi behöver be för varann. För att vi ska klara uppdraget tillsammans. Och vi vill be med dig som vill ta emot den heliga ande. Vi vill be med dig som, du kanske tror på Gud, du kanske tror på Jesus. Men känner att den där kraften, jag behöver den. Dig vill vi be med. Vi vill be med dig som behöver hjälp att tro och sätta ditt hopp till Gud. Du som kanske kämpar med mycket rädsla. Vi vill be med dig som upplever att du attackeras av pilar med lögn eller pilar av ångest eller attacker på olika sätt. Jag vill be med dig som upplever att du är i en säsong med extra tydlig fight. Det kan handla om att du kämpar med sjukdom. Det kan handla om en annan situation som gör att just nu så får du kämpa för att hålla dig stående. Det vill vi be med. Men först så skulle jag vilja be med dig som behöver få säga ditt ja till Jesus för första gången. Som behöver få klä av dig det gamla och för första gången klä in i det liv som han har för dig. Och klä på dig frälsningens hjälm. Jesus är våran frihet. Och när vi tar emot hans nåd och förlåtelse så blir vi fria från evig död. Och vi är fria att få vara Guds barn. Och du som inte har tagit emot Jesus som din herre, som din räddare och som din bästa vän, du kan få göra det idag. Det står i Bibeln att den som tror i sitt hjärta att Jesus är Guds son och med sin mun bekänner honom är frälst, är räddad. har en framtid med Gud, men också ett liv med Gud här och nu. Om det är du, så be med i våran syndabekännelse som vi kommer ha alldeles strax i samband med nattvarden. Men låt mig få be en bön över dig redan nu. Herre, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för att vi är dina barn. För att du aldrig skulle liksom sända ut oss i någonting som där vi är ensamma. Utan att du är med oss varenda steg på våran resa, Herre. Jag ber för den som idag på olika sätt har känt sig träffad av bibeltexten som vi har läst, Herre. Jag ber att man ska få gå härifrån idag och få känna att du har stärkt. Att man ska få ha blivit påmind om att du beskyddar, Herre. Att man ska få bli fylld med tro där man kanske tidigare har känt rädsla. Och jag ber framförallt för den som idag vill lära känna dig. Den som vill öppna sitt hjärta för dig. Den som vill göra dig till Herre i sitt liv och börja följa dig. Jag tackar dig för att du tänkte på den personen när du dog på korset, Herre. Jag tackar dig för att det finns förlåtelse hos dig. Jag tackar dig för att det finns nåd hos dig och att det finns liv hos dig. Och jag ber att du ska möta den personen idag när vi ber och när vi lovsjunger tillsammans. I Jesu namn. Amen.